I första hand kommer ni nu att ha kontakt med konsulatet i Zürich och Skatteverket. Och sen behöver ni en begravningsbyrå och en jurist. Vi föreslår att ni också tar in stöd i form av nära och kära och kanske en jourhavande präst. Hon pratade så mycket. Jag satt fortsatt och tittade på en scen ur en film där jag av någon anledning hade en roll. Jag räknade och räknade. Sekunderna verkade gå. Tid verkade finnas. Men när i tiden skulle jag träffa pappa igen? Jag såg något igår, sa jag. Jaså? Svarade den ena polisen. Jag såg något i pappas resväska. Det var ett fotografi på mig. Mamma fnös till i ett litet skratt. Vad menar du? Frågade hon sen. Polisen gjorde en nick mot mig som signalerade att fortsätta berätta. Nej, men du frågade om jag såg något ovanligt och... min pappa var inte alltid så... Hur ska jag uttrycka mig? Inte så sentimental. Men inför den här resan hade han packat ner ett fotografi på sin dotter, fortsatte polisen. Jag nickade. Mamma satt och iakttog mig med en blick som vittnade om förvirring. Jag fortsatte med låg röst. Det var liksom inte likt honom att vara ömsint. Han sa något ovanligt också. Båda poliserna lutade sina överkroppar närmare mig, som för att höra mig bättre. Jaså? Vad var det han sa då, Elinor? Frågade den ena. Minnesbilderna flög genom mitt inre och jag knep ihop ögonen och skakade lätt på huvudet. Han sa att han älskar mig. När jag öppnade ögonen såg jag hur polisen hade ryggat tillbaka igen och gav varandra en blick. Mamma reste sig från fåtöljen och låg ett helt påklistrat leende. Jag tror att det räcker för oss nu. Vi kommer inte kunna ta in mer. Min dotter är i chock, ni får ursäkta oss, sa mamma. Poliserna nickade och den ena drog fram ett visitkort och räckte mig det. Om du vill berätta något mer för oss så ringer du, okej? Jag tittade på henne, tog i visitkortet och mötte hennes förtroliga blick en kort stund. Tack, svarade jag. Så snart de lämnat huset gick jag in en stund i badrummet. Då kom gråten. Jag bara satt där på toalettstolslocket. Jag vet inte hur länge. Tills kroppen behövde en paus från tårarna. Då var det som om hjärnan och psyket sa stopp, blev neutralt och gick ner på sparlåga igen. Jag spolade toaletten och satte på kranen och stängde sedan av den igen. Jag tittade mig kort i spegeln och gick ut till mamma. Hon stod i den stora salongen och hade plockat fram en ljusstake som hon gick och ställde vid den plats runt matsalsbordet där pappa brukade sitta. Hon satte sig ner, tände ljuset och stirrade in i det resten av kvällen. Kapitel 6. Morgonen dagen därpå var stilla. Vi uppehöll oss vid praktiska göromål. Brygga kaffe, göra en enklare frukost, städa lite, brygga mer kaffe. Carl var på väg från flygplatsen. Vi väntade under tystnad, medan fåglarna kvittrade där utanför. Jag noterade mammas gnolande på en sång från min barndom. Hon stod där och diskade uppläggningsfaten från frukosten, sjöng och log. Kanske hade hon förträngt verkligheten för en stund. Kanske var det ett försök att trösta sig själv. Människan gör de mest besynnerliga saker under sorg. Sången gjorde mig tung utan att jag visste varför. Jag märkte hur en ilska steg i min kropp och jag andades tillbaka den ner i magen där den sved och gjorde ont. Efter en stund ringde det på dörren och med ens tystnade hennes helvetesång och vi gick båda mot hallen. Jag tittade genom kikhålet och kunde andas ut. Han var här nu. Carl kastade sig fram och la sina armar om oss. Han föste ihop oss och höll oss så en stund. Kanske hoppades jag att även mammas arm skulle krama om mig, där vi stod så tätt ihop. Kära ni, sa han. Han släppte kramen om oss och strök våra armar. Jag fick lust att gråta, att släppa allt och falla in i sorgen på riktigt. Men inte när hon var där, inte än. Det var som att det inte gick. Jag hade inte gråtit inför min mamma sedan jag var ett litet barn. Vid något tillfälle, jag vet inte vilket, så hade jag bara slutat. Jag hade inte förmått gråta en droppe inför henne sedan dess. Sen den där...